Sverige, 5 september 1997.
Fru talman, den som är satt i skuld är icke fri.
Ja, så sa Göran Persson 1995 när han presenterade en budget som innehöll stora besparingar. Men Sverige gjorde fel som valde att spara sig igenom 90-talet. Det hävdar den kända amerikanske ekonomen Robert Eisner som just nu är på besök i Sverige.
Well, they should not be paying off the debt. That is a very foolish policy. Your debt is not large and you only pay off the debt.
Den svenska regeringen bör inte betala tillbaka på skulden. Det är en korkad politik, säger Robert Eisner. Och han menar att pengarna som går åt till att betala av på skulden istället borde användas till konsumtion och investeringar. Och han är starkt kritisk till den politik som regeringen vill driva om att i framtiden ha ett överskott i statskassan på cirka 2%. Det innebär en fortsatt sparpolitik, menar Eisner. Robert Eisner är i Sverige för att bland annat delta i en rad seminarier. Och han kom i dagarna ut med en ny bok som på svenska översatts till underskottsparanoian. Där kritiserar Eisner den våg av budgetsaneringar som svept över Europa under 1990-talet. Eisners tes är att staten bör låna för att investera och konsumera istället för att spara. Eisner gör jämförelsen med ett företag som lånar pengar för att investera och därigenom skapa bättre vinstutsikter i framtiden. Och tillämpar vi detta på Sverige, där ju statsskulden var på väg att börja skena i början av 1990-talet, så borde landet istället för att sparat tillåtit ett växande underskott. Det skulle kunna ha fått fart på ekonomin, menar Eisner.
Och det var Jörgen Eklund som hade träffat den amerikanska ekonomiprofessorn Robert Eisner.
Ge exempel på den formuleringskonst som ibland frodas på landets ledarsidor. Bäst och roligast är det oftast när tidningarna är elaka mot varann med namns nämnande. Dagens exempel hämtas från socialdemokratiska Värmlands Folkblad. Vi citerar som följer. Expressens första sida pryddes igår av två rubriker. Folket rasar mot drottning Elisabeth och Stig Malm rasar mot Perssons politik. Och Expressen själv, ja. Ja, den rasar numera mest i svensk press. Slutcitat. Så elaka kan man vara i tidningarna om man vill. Värmlands Folkblad var det här sist i tidningskrönikan.
Den 5 september 1997. Israel.
Det nya terrorattentatet i Jerusalem igår krävde 7 människoliv. Och nu på morgonen krävdes ytterligare dödsoffer när Israel genomförde en räd i Libanon. Hela fredsprocessen i Mellanöstern är nu mycket illa ute.
I vad som beskrivs som en misslyckad operation har 12 israeliska soldater dödats nu på morgonen efter att hårda strider utbröt i närheten av hamnstaden Saida, strax norr om Israels ockupationszon i södra Libanon. Det är inte sannolikt att denna israeliska räd har något samband med gårdagens terrordåd i Jerusalem, men det gör fredsprocessens kris desto mer akut inför den amerikanska utrikesministern Madeleine Albrights besök. Freden står inför schackmatt, sa en bedömare nu på morgonen. Under natten har experter i Israel analyserat fingeravtryck för att försöka fastställa identiteten på gårdagens 3 självmordsbombare. En var utklädd till kvinna, en till gammal gubbe. Med sig i döden tog de 3 israeliska skolflickor och en medelålders man. Men precis som vid terrordådet för en månad sedan lämnade ingen av självmordsbombarna några ID-handlingar efter sig. Yasser Arafat och hans ministrar hävdar att terroristerna kom utifrån, som det heter. Vi är säkra på att Hamas på Västbanken och Gaza inte planerat dessa dåd, sa den palestinske ministern Faisal Husseini. Men både Israel och indirekt USA ger Arafat skulden. Arafat har fått hård kritik för den så kallade dödskyssen när han omfamnade en Hamas-ledare nyligen. Syftet med det enligt PLO-ledaren var att föra in Hamas i det politiska arbetet för att bekämpa terrorn. Men Israels tolkning av dödskyssen är att Arafat valt att sluta fred med Hamas istället för med Israel. Fram till igår ansågs Israel och USA vara nöjda med det säkerhetssamarbete som upparbetats sedan det förra terrordådet. Så sent som igår kväll skulle CIA, Shin Bet och den palestinska säkerhetstjänsten ha träffats i Jerusalem. Ett möte som Israel ställde in. Palestinierna försäkrar att de gör vad de kan för att bekämpa terrorn, men att ingen säkerhetsapparat i världen kan stoppa unga män som är beredda att offra sina egna liv för att sabotera freden. Cecilia Udén, Kairo.
Trots självmordsattackerna i Jerusalem så fullföljer USAs utrikesminister Madeleine Albright sina planer och reser till Mellanöstern nästa vecka. Det här beslutet meddelades av president Clinton som avbröt semestern för att göra ett uttalande efter gårdagens attentat.
It is clear that the perpetrators of this attack intended to kill both innocent people and the peace process itself. They must not be allowed to succeed.
I USA sätts självmordsattacken i samband med Madeleine Albrights förestående besök och utrikesministern var därför desto mer besluten att fullfölja planerna för att, som hon själv uttryckte det, inte ge efter för terrorn. Före gårdagens attack i Jerusalem gjorde utrikesminister Albright bedömningen att säkerhetssamarbetet mellan Israel och det palestinska självstyret hade gjort framsteg och att hon skulle kunna utöva en meningsfull medlarroll. Men i det nya läget väntas det amerikanska trycket ligga mer eller mindre ensidigt på Yasser Arafat för att pressa palestiniernas president till hårdare tag mot de islamistiska terroristerna. Det var vad som förebådades efter ett telefonsamtal som president Clinton hade både med Israels premiärminister Netanyahu och med Arafat igår kväll. Och det var vad som krävdes i den övervägande pro-israeliska amerikanska kongressen som nu förbereder sig för att avbryta den ekonomiska hjälpen till det palestinska självstyret så länge som det uttrycktes i representanthuset igår kväll, Arafat låter israeliskt blod flyta på Jerusalems gator. Med de amerikanska stämningarna i ryggen har utrikesminister Albright inte mycket utrymme för att utöva påtryckningar på Israel i syfte att mildra palestiniernas villkor. Och frågan är nu om Madeleine Albright kan lansera det tänkta amerikanska initiativet att påskynda fredsprocessen och gå direkt på slutfasen i förhandlingarna. Förslaget var ursprungligen premiärminister Netanyahus och betraktades av palestinierna som ett försök att göra upp utan att först ha uppfyllt villkoren i Osloavtalet. USA vet därför att initiativet är dödfött och om Israel inte samtidigt förmås att dra sig tillbaka från stora delar av Västbanken och att uppfylla en rad andra åtaganden gentemot palestinierna. Men tanken att utrikesminister Albright idag skulle sätta press på premiärminister Netanyahu tycks ligga långt borta. Titti Nylander, New York.
Den 5 september 1997. Sverige och jordbruket.
På ett möte i Luxemburg nästa vecka ska EU:s jordbruksminister inleda diskussionerna om EU-kommissionens nya budgetförslag. Och för svenska bönder så innebär det förslaget en rejäl minskning av EU-pengarna. Det här visar nya siffror från jordbruksdepartementet.
För svensk del innebär EU:s förslag till jordbruksbudget att spannmålsstödet minskar med 600 miljoner kronor per år. Stödet till oljeväxter minskar med 65 miljoner kronor per år. Eftersom budgeten är femårig innebär det att svenska bönder bara på spannmål och oljeväxter kan få sina bidrag minskade med över 3 miljarder kronor. När det gäller pengar till kor och tjurar ökar bidragen. Men eftersom prisstödet minskar tror jordbruksdepartementet ändå att det blir förlust för de svenska bönderna. Enda chansen till vinst är om svenskarna börjar dricka mycket mer mjölk och äta mycket mer nötkött än nu. Svenska bönder får varje år drygt 10 miljarder kronor i stödpengar. Av de pengarna kommer 6 miljarder från EU. Bidragsminskningen enligt det nya budgetförslaget är därmed omkring 10% per år. Meningen med budgeten är att det ska finnas färre lantbrukare på landsbygden än idag. Om bönderna gör som EU-kommissionen vill ska de istället börja med annan verksamhet. Det kallas landsbygdsutveckling och de nya pengarna för landsbygdsutveckling ska användas till turism och ny sysselsättning. Med andra ord, bondgårdssemester och en ny fabrik i ladan åstadkommer betydligt mer bidragspengar än skörden och det kossorna ger. I budgeten finns också ett förslag om att det ska finnas ett tak för hur mycket bidrag stora jordbrukare ska kunna få. Det tycker svenska regeringen är bra, men jordbruksministern oroar sig också för att ett sådant tak ska sätta stopp för ett mer rationellt jordbruk. Det återstår många turer innan jordbruksbudgeten är klar, men de svenska bönderna behöver nog inte oroa sig för att det ska bli större minskningar än EU-kommissionen föreslagit. Orsaken till det är att majoriteten av EU-länderna väntas vilja ha mer i bidrag än kommissionen föreslagit. Och då hjälper det inte att Sverige gärna skulle vilja att bidragsminskningen var större än EU-kommissionen vill.
Reporter Herman Meltzer.
Den 5 september 1997 är man OS-sabotören på spåren, Stockholm.
En 28-årig man greps strax efter klockan 11 igår kväll av Stockholmspolisen när han försökte ta sig in på konstmuseet Millesgården, där statyn som Stockholm använder i sin OS-kampanj, Pegasus och människan, står. I mannens ryggsäck hittade polisen vad man tror kan vara sprängmedel. Ryggsäcken fördes bort strax efter klockan 4 i morse och innehållet ska analyseras. Den gripne 28-åringen ska förhöras under förmiddagen. Stockholmspolisen har höjt beredskapen vid ett antal platser med anledning av OS-omröstningen i Lausanne senare idag. Och det var så den misstänkte kunde gripas. Vid 17:30 i morse spärrades sedan Strömbron vid Stockholms slott av sedan det kommit uppgifter om att det kan finnas en bomb under bron.
Den 5 september 1997.
The Olympic Games of the year 2004 is Athens.
Jubel i Aten. Och sen blev det förstås besvikelse i Stockholm efter det OS-beskedet. Och kväll. Det blev alltså en besvikelsens kväll för alla de som kämpat för att Stockholm skulle få arrangera OS år 2004. Aten vann omröstningen. Så här lät det alltså när beskedet kom för en dryg halvtimme sedan.
The city will have the honor and responsibility to organize the Olympic Games of the year 2004 is Athens.
Kampen om att få arrangera de olympiska spelen är ett världsmästerskap i övertalning. Och det var alltså urolympiska Aten som till folkets jubel vann den här tävlingen. De olympiska spelen kommer alltså hem till Olympen igen. Så nu finns det en vinnare. Men det finns också förlorare.
Och en del av förlorarna, de hade startat en stor fest på Stockholms stadion i hopp om att det skulle bli en glädjens fest efter ett segerbesked för Stockholm. Men så blev det inte, det blev sorg istället. Vi ska över till Stockholms stadion nu.
Ja, och när beskedet kom att Aten hade fått OS så var det som den berömda luften pös ur ballongen. Och folk började lämna stadion lite småchockade, för det var nog faktiskt många som hade innerst inne hoppats och trott att Stockholm skulle få OS år 2004. Men så blev det inte. Kia Torpe, för detta borgarråd i Stockholm och väldigt aktiv i OS-kommittén från början. Vad gick snett egentligen?
Jag tror inte någonting har gått snett egentligen. Jag tror att det var så att det var otroligt bra kandidater. Vi var en av de bra, men vi var uppenbarligen inte bäst.
Det pratas ju mycket om mutor i sådana OS-sammanhang. Är vi för dåliga på sånt?
Nej, för det ska vi aldrig bli bra på. Jag tror faktiskt inte heller att de andra har ägnat sig åt det. Jag tror att det är mycket sånt här som är bara snack just nu. För att man har ordnat upp det där väldigt mycket inom Internationella Olympiska Kommittén och ordnat mycket regelverk kring det. De här olika länderna som söker bevaka varandra oerhört mycket. Och IOC-medlemmarna bevakar varandra, så det tror jag inte.
Kunde IOK gå förbi Aten som ju missade jubileumsolympiaden 1996 och har en historisk, som Samarons har sagt, man har en historisk skyldighet till Aten?
Tydligen inte, fast det tror jag faktiskt inte det var därför. Utan de hade också en mycket, mycket bra idé om hur de skulle kunna ordna olympiska spel. Jag i och för sig hade tyckt att skulle vi förlora, vilket man verkligen känner att det ville inte jag. Och hoppades verkligen inte vi skulle göra. Men det hade varit lättare kanske mot Kapstaden. För på något sätt så känner man att de hade liksom ännu mer förtjänat det än Aten, om man får säga så.
Till sist kort, vad kan vi dra för nytta av den här kampanjen?
Och vi har lärt oss oerhört mycket och vi har dessutom nått ut i hela världen. Alla vet var Stockholm finns någonstans nu, men inte på det sättet vi hade velat.
Och onekligen hade IOK en moralisk skyldighet att ge Aten och Grekland spelen år 2004. Dels ligger det ju en historisk skuld till Aten och dessutom fick ju Atlanta jubileumsspelen 1996 på bekostnad av just Aten. Och den historiska skulden har IOK-presidenten Samar Arnsch påpekat vid flera tillfällen. Men dessutom har Aten ju de flesta arenorna färdigbyggda, något som givetvis har varit till stor fördel när nu Aten vann kampen.
Vänsterpartiets partiledare Gudrun Schyman lyckades inte hålla sitt nykterhetslöfte. Så sent som igår kväll uppträdde hon rejält berusad på en filmpremiär i Stockholm. Och Schymans alkoholproblem ska nu diskuteras på ett extra partistyrelsemöte i helgen.
Det var för ett år sedan som Gudrun Schymans alkoholproblem blev allmänt kända. Hon valde själv att offentliggöra dem i direktsändning i Rapport. Senare trädde hon fram på presskonferens och avgav då det här nykterhetslöftet.
Jag tänker inte utsätta mig eller partiet, partikamraterna eller våra, de som har gett oss förtroende för den risken ens att det inte skulle lyckas det här projektet. Och det innebär för min del att jag tänker inte använda mig av alkohol.
Men Gudrun Schyman klarar inte av att hålla sitt löfte. Vid flera tillfällen i sommar har hon enligt trovärdiga vittnen varit påverkad. I veckan till och med vid minst två tillfällen, dels i onsdags. Och dels, framförallt igår kväll på en filmpremiär, dit hon kom så berusad att hon måste stöttas av andra personer. Partisekreterare Lars Ohly bekräftade idag för TT-rapports uppgifter om flera återfall. Idag på eftermiddagen framträdde hon på en hästsportmässa i Sollentuna, där hon deltog i en diskussion. Men hennes pressekreterare meddelade att hon inte ställde upp på någon tv-intervju. Men tidigare idag sa hon i telefon till Rapport att jag fick ett återfall igår kväll, men jag har lovat partiledningen att vara helnykter i fortsättningen och partiledningen litar på löftet. Jag går på behandling och ska intensifiera den. Det brutna löftet och de upprepade återfallen kommer bara ett år före riksdagsvalet där Vänsterpartiet kan få en nyckelroll. Som opinionssiffrorna ser ut nu är Socialdemokraterna beroende av Vänsterpartiets stöd för att kunna bilda regering. I samtalet med Rapport i morse erkände Schyman de svårigheter som väntar under den extrema press som en valrörelse utgör. Men jag vet att jag kommer att klara av det, sa hon.
England, 5 september 1997.
Det brittiska kungahuset, hårt kritiserat för att man inte tydligt nog deltagit i människors sorg efter prinsessan Diana, lämnade idag de tillslutna slottsgemaken. Och drottningen själv framträdde för första gången någonsin i ett direktsänt tv-tal till nationen.
Ja, det var ju, hon hade tårar i ögonen och var mycket spänd och det var helt spontant. Det var det första talet hon har hållit offentligt förutom vid judarna sedan Gulfkriget. Och det var en panikinsats, ett paniktal. Därför att så sent som igår så hade vi inte hört någon reaktion alls ifrån kungahuset. Och hon gjorde det hon måste göra. Hon sa det hon visste att folket krävde att hon skulle säga. Att Diana var en enastående person, talangfull. Att hon alltid hade nära till leende och skratt. Det var precis det som människorna ville att drottningen skulle säga. Och att de också hade tagit hand om prins William och prins Harry under veckan. Men hon sa det alldeles för sent. Flera dagar för sent. Hon skulle ha sagt det redan första dagen. Och jag har lyssnat på reaktioner nu i de olika tv-programmen. Och människor säger just detta att det är för sent. Hon skulle ha visat större känslosamhet. Hon borde ha varit ute långt tidigare. Och det här innebär att krisen för monarkin här i Storbritannien, den är fortfarande kvar.
Du tror inte att det här talet räcker för att stormen ska blåsa över? Själva monarkin är satt under diskussion i Storbritannien.
Ja, det är klart att det kanske blir lättare för dem nu under den här begravningsdagen. Men jag tror att folk glömmer inte det här som har skett under den här veckan. Att vanligt folk har visat större takt
har stått i kö här, till exempel borta vid Kensington Palace som vi ser, i 12 timmar för att lägga ner blommor medan kungafamiljen har suttit uppe på sitt landställe i Skottland.
Den 5 september 1997. Moder Teresa.
Moder Teresa har avlidit i Calcutta i Indien. Moder Teresa, som ju blev något av hela världens symbol för välgörenhet och självuppoffring, blev 87 år.
Det sägs att även de mest kritiska personer blev blyga och försagda i Moder Teresas sällskap. Hennes utstrålning och auktoritet var enorm. Och världens stora ledare vill gärna synas sida vid sida med den tunna lilla damen. Drottning Elisabeth, påven Johannes Paulus den andre. Den katolska nunnan kom till Indien redan 1945. Metodiskt byggde hon upp hem- och vårdcentraler för sjuka och hemlösa i Calcutta. En stad där ord som elände och misär förlorat sin betydelse. Idag har Moder Teresa och hennes kärleksmissionärer byggt upp nära 500 liknande institutioner över hela världen. Över en halv miljon fattiga får dagligen mat. 20 000 slumbarn får skolundervisning. Och 100 000 leprasjuka får vård. Allt tack vare Teresas globala och mycket effektiva tiggeri. 1979 fick hon Nobels fredspris för sina insatser. Hennes enkla vanor, bräckliga figur och hovsamma språk gjorde henne till en ängel i mångas ögon. De sjuka, handikappade och fattiga var egentligen Jesus i förklädnad i Moder Teresas ögon. Men hennes idealisering av de fattiga och motstånd mot aborter skaffade henne också många kritiker.
Well, abortion in the full meaning of the word, it's really killing, it's a murder. A child, conceived child is a life.
Moder Teresa föddes av albanska föräldrar i makedonska Skopje 1910. Här besöker hon sin systers och sin mammas gravar. Hon var en av de första att besöka sina landsmän när kommunisterna till sist störtades i Albanien. Inom kort hade hennes kärleksmission öppnat ett ålderdomshem i Tirana. Men hennes största insats gjordes i Indien, i Calcutta, det mänskliga sammanbrottet på jorden. Där kommer hon alltid att vara stadens första dam.
Dödsorsaken för Moder Teresa anges nu ikväll som hjärtstillestånd.
Sjätte september 1997.
God kväll. Vänsterpartiets ledare Gudrun Schyman tar alltså en paus på obestämd tid från partiledarjobbet. Det beskedet lämnades efter Vänsterpartiets styrelsemöte idag med anledning av att Schyman återigen offentligt uppträtt kraftigt berusad. Vice partiledaren Johan Lönnroth kommer nu att tills vidare ta över.
Hur länge ska du ta ledigt?
Det finns en presskonferens där inne. Ni är välkomna dit.
Ja, mer ville Schyman inte säga innan hon hastigt lämnade partiets kursgård utanför Norrtälje.
Man kan inte lita på en alkoholist som säger det ena eller det andra om det egna drickandet. Och därför så är det nödvändigt för Vänsterpartiet att ha en partiordförande som är en nykter alkoholist.
Den 6 september 1997. Inget var så riktigt likt i det royalistiska England.
Prinsessan Dianas begravning i London idag blev en stor och känslosam manifestation. Prinsessan Dianas bror gjorde en klar markering mot pressen och krävde att den i framtiden lämnar sönerna prins William och prins Harry i fred. Och miljoner britter kantade gatorna för att uttrycka sin sorg och kärlek till prinsessan Diana.
Drottning Elisabeth bugar inför processionen med prinsessan Dianas kista.
Det var verkligen en unik begravning. Inte hade väl någon sett drottningen stå och vänta utanför Buckingham Palace förut. Och inte heller hade väl någon sett henne buga. Under folkets applåder och helt emot det officiella protokollet halades också flaggan på Buckingham Palace på halvstång. Kanonlavetten med prinsessan Dianas kista. Den fördes genom London med sönerna William och Harry, exmaken prins Charles och prins Philip till fots bakom. Omkring 1 miljon sörjande tros ha stått längs processionens färdväg. Storbildsskärmar i Londons parker visade begravningen. Upp till 6 miljoner människor beräknas ha varit ute på Londons gator och torg idag. Och med dämpad klang slog kyrkklockan i Westminster Abbey en gång i minuten. Bland begravningsgästerna sågs all världens celebriteter. Förutom nuvarande och tidigare brittiska regeringar, bland andra Henry Kissinger med sin fru Nancy. Och Lord Attenborough, som för övrigt liksom prinsessan Diana engagerat sig i kampen mot personminor. Elton John var där för att sjunga med en text tillägnad Diana. Familjen Spencer hade förbjudit skvallerpressen att närvara. Och Dianas bror, Earl Spencer, tog farväl av sin syster med ett tal som kommer att ge eko lång tid framöver.
Someone with a natural nobility who was classless and who proved in the last year that she needed no royal title to continue to generate her particular brand of magic. Today is our chance to say thank you for the way you brightened our lives, even though God granted you but half a life. I don't think she ever understood why her genuinely good intentions were sneered at by the media, why there appeared to be a permanent quest on their behalf to bring her down. It is baffling. My own and only explanation is that genuine goodness is threatening to those at the opposite end of the moral spectrum. It is a point to remember that of all the ironies about Diana, perhaps the greatest was this. A girl given the name of the ancient goddess of hunting was, in the end, the most hunted person of the modern age. William and Harry, we all care desperately for you today. We're all chewed up with sadness at the loss of a woman who wasn't even our mother. How great your suffering is, we cannot even imagine. I would like to end by thanking God for the small mercies he's shown us at this dreadful time, for taking Diana at her most beautiful and radiant, and when she had joy in her private life. Above all, we give thanks for the life of a woman I'm so proud to be able to call my sister, the unique, the complex, the extraordinary and irreplaceable Diana, whose beauty, both internal and external, will never be extinguished from our minds.
Och aldrig tidigare har det väl heller applåderats under en begravningsceremoni i Westminster Abbey. Och inte heller har väl Elton John sjungit där.
Goodbye, Rose. May you ever grow in our hearts. You are the grace that placed yourselves where lives were torn apart. You called out to our country. And you whispered to those in pain, now you belong to heaven, and the stars spell out your name. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never fading with the sunset when the rain set in.
Norge, 6 september 97.
Nu är det bara drygt en vecka kvar till stortingsvalet i Norge. Och enligt opinionsmätningar idag så får det regerande Arbeiderpartiet för första gången fler röster än i förra valet. Ett minimikrav som Torbjørn Jagland satt för att fortsätta som statsminister. Han får nu dessutom stöd från förre statsministern Gro Harlem Brundtland som ska försöka rädda regeringsmakten åt sitt parti innan hon definitivt lämnar den norska politiken.
Valmöte på gågatan i Sarpsborg söder om Oslo. Och rundvandring på regionens slakteri. Det är en fortfarande oerhört populär före detta statsminister som nu till slut rycker in i den norska valrörelsens slutskede efter att ha hållit en mycket låg profil hittills.
Ja, det är oerhört oerhört. Han är lite mänsklig och sån då.
Jag är väldigt glad att vi har henne här. Hon har varit vår statsminister och gjort väldigt mycket gott för oss. Jag
syns att hon har en mycket bättre måte att nå fram till folket på. Jag syns att hon har varit populär länge, så det var synd att hon gick av.
Det faller naturligt när du har överlatt ett ansvar till en annan, så är det helt riktigt att det inte blir någon slags oklarheter omkring vem det är som nu har ansvar och ledelsen för både Arbeiderpartiet och landet.
Är du rädd för att ta uppmärksamheten från Torbjørn Jagland?
Nej, jag syns att vi måste bara finna en som passar mellan dig, det är det vi har gjort.
Sen Gro Harlem Brundtland avgick som statsminister för knappt ett år sedan har det norska Arbeiderpartiet fallit tungt i opinionsmätningarna, som lägst till 27%. Det högerextrema Fremskrittspartiet har istället dominerat valrörelsen med stora opinionsframgångar. Men den senaste veckan tycks turen ha vänt. Arbeiderpartiet klättrar åter uppåt. Men än är det långt kvar till de 36,9% som den nuvarande statsministern Torbjørn Jagland satt upp som gräns. Blir valresultatet så mycket som en tiondel under det avgår regeringen.
Vi må ofta in i en valkamp för det blir fart i det, och det upplevde vi också i 93.
Men borde inte ett regeringsparti i ett land med såna enorma ekonomiska framgångar vara populärare än vad Arbeiderpartiet är i Norge?
Nej, det är ju fler pengar det är som folk har intryck av, ju fler behov och önskar och förväntningar önskar folk att få tillfredsstilt.
Förutom kampen om regeringsmakten är den här valrörelsen också något av Gro Harlem Brundtlands farväl till de norska väljarna. För i och med valet lämnar hon sin stortingsplats och kandiderar istället till posten som ordförande i världshälsoorganisationen WHO.
Jag har tråkat mig från stortinget. Men jag vill ju vara ett aktivt människa i norsk samfundsdebatt.
Räknar du med en internationell karriär nu? Du kandiderar till WHO?
Ja, och när man gör det och när en räcke land har bett mig om att ställa upp på det, så gör man ju det i fullt allvar och så får vi se hur det går.
Vad gör du annars? Kan man efter 15 år lägga sig i hängmattan och dra sig tillbaka bara?
Nej, jag får ung till det.
Den 7 september 1997.
Premiärminister Tony Blair hyllas idag i brittiska tidningar som den som fick det hårt kritiserade kungahuset att vekna och gå med på en mänsklig och folklig begravningshyllning till prinsessan Diana. Själv sa Blair idag att han tycker att kritiken mot kungafamiljen var orättvis och att en ny relation håller på att skapas mellan monarkin och det brittiska folket.
Changes and adapts the whole time, and it changes from generation to generation. And Prince Charles's generation is not the same as his mother's, and William and Harry are obviously very much their children of today, with today's attitudes. And so there's a continual process of change. But I think it's important that we understand that they are and do respond to that. And I think that the way that they responded this week showed that they know how important it is that they're close with the country, and they are like that.
Tony Blair verkar ha en enastående förmåga att säga rätt saker vid rätt tidpunkt, både nu och framförallt för en vecka sedan direkt efter beskedet om Dianas död. Han uttryckte då vad hela det brittiska folket kände.
I feel like everyone else in this country today, utterly devastated.
Han har visat att man kan vara stor statsman och ändå nära folket, utan falsk prestige men med pondus. Så har han beskrivit, så han har jämförts med medlemmarna av kungahuset som istället visat fram sin oförmåga att gå utanför gamla stela etikettsramar. När de till slut närmade sig folket så var det efter påtryckningar och övertalning från premiärminister Blair. Han verkar ha blivit deras främste rådgivare nu. Det har också avslöjats att Tony Blair skulle utse prinsessan av Wales till en speciell ambassadörstjänst. Men det är inte bara allt detta han har gjort som nu gör att det brittiska folket slutit den nya premiärministern till sitt hjärta. Det är lika mycket det han inte gjort. Han har inte gjort partipolitik av Dianas stöd och han har själv aldrig tagit åt sig äran, varken för drottningtalet eller förändringarna av begravningsarrangemangen. Tvärtom har han hela tiden utåt försvarat kungahusets agerande.
Det tal som Dianas bror Charles Spencer höll vid begravningen fortsatte att engagera också idag. Kärleksförklaringen till systern blev också till ett hårt angrepp på kungahuset och massmedia och det fick ju stormande applåder igår. Idag återger tidningarna talet och flera inom brittisk media säger att det kommer att få stor pressetisk betydelse i framtiden. Och själva talet beskrivs som ett retoriskt mästerstycke.
I stand before you today, the representative of a family in grief, in a country in mourning, before a world in shock.
Han börjar korrekt, som en sån här högtidlig stund kräver. Men gradvis alltså blir han mer och mer personlig. Han låter sina känslor lysa fram mer och mer. Och på det viset så drar han med sig alla åhörarna. Hade han börjat med att visa sorgen och vreden, då hade vi blivit förvirrade, förbryllade. Men nu för han oss steg för steg in i de här känslorna. Jag tycker det är mästerligt.
Kurt Johannesson är professor i retorik vid Uppsala universitet. Och han, liksom många andra, menar idag att det tal som prinsessan Dianas bror höll under gårdagens begravning var exceptionellt bra. Kurt Johannesson är till och med beredd att jämföra det med Martin Luther Kings mest berömda tal.
Above all, we give thanks for the life of a woman. I'm so proud to be able to call my sister. The unique, the complex, the extraordinary and irreplaceable Diana, whose beauty, both internal and external, will never be extinguished from our minds.
Vad är det som gör det här talet så bra?
Det oväntade. Och så är det alltid med stora tal. Vi hör så många konventionella tal där ingenting händer, men här händer det någonting. Och det där som kommer, och det kommer ungefär mitt i talet, det är när brodern börjar säga jag. Han vågar säga, jag har förlorat någonting. Jag känner en oerhörd sorg. Och han säger, vi får inte göra Diana till ett helgon, för hon var levande person. Hon betydde oerhört för mig när jag var barn i hela mitt liv. Jag har förlorat detta. Ingen annan har hittills uttryckt den personliga sorgen, allra minst hovet. Och nu kommer det. Smärtan. Men han nöjer sig inte med det heller. Utan sedan efter smärtan och sorgen kommer vreden. Slutet av talet är ju ett enormt vredesutbrott mot dem som han menar har drivit henne in i döden och som nu hotar hennes två söner. Sånt ska man inte säga på en begravning. På en begravning, det ska vara fridens språk, det ska vara försoningens språk. Men här är det vreden, anklagelsen alltså. Och det är därför jag tror att det här talet, det kommer att bli berömt. Sånt här har vi inte hört många gånger.
I och med prinsessan Dianas begravning har den brittiska monarkin skakats i grunden. Det brittiska folket kräver nu att hovet överger sitt gamla förhållningssätt och istället blir mer folkligt. Idag mötte premiärministern drottningen för att bland annat diskutera monarkin.
Det har gått ett dygn sedan världen fick vara med om den exceptionella begravningen av prinsessan Diana. Idag trodde man här i London att allt så sakta skulle börja återvända till det normala. Men tvärtom har istället ännu fler människor vallfärdat till de olika platser som nu förknippas med prinsessan. Och hit till Westminster Abbey, där begravningen ägde rum igår, har tiotusentals britter sökt sig. Det finns nu 4 heliga platser i London, säger en kvinna till oss. Och det är Kensington Palace, där prinsessan Diana hade sitt hem. St. James's Palace, där hon vilade i sin kista i nästan en vecka. Och så Buckingham Palace och Westminster Abbey. Och samtidigt som det brittiska folket fortsätter att hedra minnet av den älskade prinsessan kommer nu allt fler krav från olika håll att monarkin i Storbritannien måste förändras. I grunden. Bli modernare och komma närmare folket. Kungafamiljen måste helt enkelt lära sig att kommunicera med britterna. Det skriver i stort sett alla ansedda tidningar i London idag.
Yes, I think it is necessary, yes, because it does take time for the monarchy to catch up with the people's thoughts and people's perceptions. And Diana was changing the way that we as the people view the monarchy. And this week, because of her untimely passing, it has brought the whole nation together, which has brought the monarchy close to the people because of that passing.
Well, I think they've realised that they do have to make some changes, take notice of the people, but it will be a very slow adjustment. Tradition goes back a very long way.
Och ett första steg i den riktningen togs redan idag när Storbritanniens premiärminister Tony Blair reste till kungafamiljens slott Balmoral i Skottland. Lunchmötet med drottning Elizabeth var planerat redan tidigare, men nu blev den första och viktigaste punkten just hur kungahuset ska kunna möta den oväntade och fullkomligt stormande reaktionen från det brittiska folket efter prinsessans död.
Den 7 september 1997. Uppåt för Danmark.
I Danmark går företagen just nu mycket bra, trots höga lönekostnader. Det finns fler i arbete än någonsin förr. I vissa delar av Danmark är det till och med brist på arbetskraft. Men lönerna tillåts inte stiga. Istället tackar nu företagen nej till nya order.
Det är uppåt för dansk ekonomi. Industrin går på högvarv. Det är investeringsboom. Aldrig tidigare har så många varit sysselsatta i landet. Nu i sommar var det nytt rekord. Varför går det så bra för Danmark trots att löner och andra kostnader är högre än de flesta konkurrentländer, däribland Sverige?
Det skylls först och främst att vi har fört en mer optimistisk jämlik finanspolitik. Som ikke kan fortsætte i længden, men som vi har haft nu i nogle år. Og så skyldes det, at vi har meget fleksibilitet på det danske arbejdsmarked. At vi kan regulere op og ned i størrelse, langt lettere end i Sverige. Altså tilpasse medarbejder, styrken, staben.
Elektroniktilverkaren Bang & Olufsen i Struer på Jylland er et bra eksempel på det danske uppsvinget. For 5 år sedan var det røde siffror i resultaträkningen. 1000 personer sparkades och olyckskorparna kraxade om att företagets koncept med mycket exklusiva och dyra produkter var förbi. Men det har vänt. Företaget tjänar nu bra med pengar. Aktiekursen har mer än fyrfaldigats och nu finns det snart inga fler danska ingenjörer att tillgå.
Vi utvider exempelvis vårt söderområde. Det vill säga att man kunde föreställa sig att västkusten av Sverige blev intressant för oss som ett rekryteringsområde.
Just på västra Jylland är det nu stor brist på yrkesutbildad arbetskraft. Platsjournalerna vimlar av nya jobb.
Faglärde byggningshållverkare och inför industrin faglärde maskinsnäggare, svejsare, metallarbetare i det hela taget. Tillsammans så manglar vi cirka 350 här i amtet.
Normalt skulle det här innebära att företagen höjde lönerna för att locka till sig arbetskraft. Men rädslan för inflation är stor och nu tackar de istället nej till nya order.
Vi befinner oss på toppen omkostningsmässigt av vad det överhuvudtaget är möjligt. Så hvis du ytterligare häver det så bortfaller allerede några av dina existerande order. Det är ju inte kun på de nya order du kommer till att häva ditt omkostningsnivå. Du kommer också till att göra det på de bestående order. Och det väljer verksamheterna att avstå från.
Det är alltså så att man nu har lärt sig av läxan från 80-talet.
Ja.
Danmark hade fram tills för några månader sedan ett kraftigt överskott i betalningsbalansen. Men det har börjat falla dramatiskt. Det finns risk för överhettning och den stora politiska frågan just nu är hur mycket regeringen ska strama åt.
Den 8 september 1997. Sverige.
God kväll. Vi måste högt och tydligt säga att det är slut på uppsägningarna i den offentliga sektorn. Det förklarade statsminister Göran Persson i sitt öppningstal inför den socialdemokratiska kongressen i Sundsvall idag. Och han lovade 8 miljarder ytterligare till kommuner och landsting utöver de 8 som redan är beslutade. Det är ett år kvar till valet.
I en vecka kommer 350 socialdemokratiska kongressombud att vara samlade i Sundsvall. Och statsminister Göran Persson angav tonen när han idag höll sitt öppningstal.
400 arbetstillfällen försvann varje dag när Bildt och Wibble styrde landet. 441 000 människor fick lämna sitt arbete. Sverige utarmades. Jag vill återigen säga, partivänner, detta var det största misslyckandet i svensk modern politik någonsin. Låt detta aldrig ske på nytt. Därför börjar valrörelsen idag.
Göran Persson berömde också föga överraskande Socialdemokraternas insatser för budgetsaneringen de senaste 3 åren. Och han lovade också nya miljarder till kommuner och landsting. Hittills har riksdagen beslutat om 4 miljarder kronor i tillskott i år till vård, omsorg och skola. Och ytterligare 4 miljarder kronor i påslag 1998. Men det räcker inte, sa statsministern.
Därför kommer vi att tillföra skolan, vården, omsorgen ytterligare 4 miljarder kronor år 1999 och året därpå, år 2000, ytterligare 4 miljarder kronor igen.
Totalt alltså en nivåhöjning på 16 miljarder kronor i statsbidragen till kommuner och landsting på 4 år. Och med det nya löftet börjar Göran Persson nu inteckna det förväntade budgetöverskottet 1999.
Varför är det viktigare att bygga ut offentliga sektorn framför att sänka skatten för låg- och medelinkomsttagare?
Ja, en femtelapp eller en hundralapp i skattesänkning är naturligtvis välkommet. Men en skolgång som är misslyckad för barnen är någonting som aldrig går att reparera.